Jag drömde följande. Att han ute och går en vacker vårdag, försommardag. Kommer till en trädgård där det dansas och folk har roligt och trevligt. Och då släpps han in i den där trädgården och vandrar omkring där. Och så ser han en ros, en rosenknopp som han blir alldeles hopplös förälskad i. Han, den älskaren, måste tränga in mellan två pelare och ta sig igenom något föring med sin stav innan han kommer fram till rosenknoppen.
Blod och passion. Var finns rosens själ? I dokumenterat möter vi nu en blomma som genom århundraden har fascinerat människan och gett upphov till tusentals berättelser. Letandet efter rosens själ gör vi bland annat med hjälp av Håkan Kjellin som har kommit ut med boken Rosens knopp, en näktergalens hjärta. Välkommen till dokumenterat. Mitt namn är Mi Wegelius.
Jag sökte på något som heter Internet Archive på nätet, där det finns massor med texter digitaliserade, och sökte på roses eller rose och fick ju upp hur många träff som helst, tusentals. Och det mesta var från tidskrifter och kärleksdikter. Det är ju eländigt mycket. Och det är ju likadant med populärmusiken på Spotify, på Rose. Det är ju obegripligt. Dels så finns ju en massa grupper som heter Guns N' Roses etc. Och så finns ju då massor med texter som handlar om rosor. Om jag hade fått en ros för varje gång du varit elak mot mig, hade jag haft ett rum fullt av rosor. Annat sånt. Och därför tycker jag att den amerikanska författarinnan Dorothy Parker från framförallt 30-talet i New York, 20-30-talet, hon har en underbar dikt som är cynisk. Den heter A Perfect Rose. En enda blomma sände han mig efter vårt första möte. Och så vidare, så vidare. Så slutar den. Varför har ingen sänt mig någon gång, tror ni, en perfekt limousin? Så vill man gärna säga. När man läser alla de här klibbiga rosendikterna, de är förfärliga, de flesta. De blir så schablonfyllda helt enkelt.
Ja, redan bara att tala om rosor känns lätt både nött och trivialt. Och ibland till och med smått skämmigt. Åtminstone för min del. Med associationer till gånger då någon har stuckit en ros i min hand och jag smått obekväm har varit tvungen att till exempel stå på en scen eller gå fram till en kista. Och det här klischéartade, det har tydligen hängt med länge. För redan en antikens författare undrade i Rom:
vad skulle författarna ha gjort utan rosen? De skulle inte kunna skriva om någonting. Alltså allting är rosen, armar, rosen, barmar, rosen, kinder. Allt är rosende. Och det finns ju motsvarigheten till den där dans på rosor. Leva ett liv i rosor, talade romarna om. Och, så att det var en kliché.
Men börjar man verkligen titta på en ros så där riktigt ordentligt, så visst är den bara fantastisk. Raffinerad i sin på något sätt samtidiga styrka och skörhet. Eterisk och harmonisk på en gång. Men tror du inte att människan har lyckats skapa konflikt och oreda också i sammanhang med rosor? Det vittnar en del om av det Håkan Kjellin har att berätta. Men vi börjar med hans eget intresse för rosor. Vad fick honom, pensionerad lärare och doktor i litteraturvetenskap, att fastna just för rosor?
Vi hade ett ställe i Skåne där min mamma planterade och min pappa berättade hur min mamma på med trä. Min morfar var nämligen en stor trädgårdsanläggare, en folkskollärare egentligen, men anlade trädgård. Så mamma hade det i blodet så att säga. Och så har du fortsatt helt enkelt. Och sen det var så att jag hjälpte ett par vänner med att göra webbsidor. Och kunde jag väl göra en åt mig själv också. Kanske någonting om rosor och någonting mera kulturhistoria kanske. Och då såg min bror som har ett förlag den där sidan och sa, det här måste vi göra en bok på. Och det gjorde vi.
Och här ligger den framför oss med den underbara titeln Rosens knopp är nektargalens hjärta. Och också själva pärmbilden är jätteskön, vacker. Kunde du beskriva?
Ja, det är en mur som det växer en klängros med fyllda rosa rosor. Och så står det en kvinna och luktar nära på en av dem där. Och hon är rödhårig och grann. Och rosor på kinden har hon också. Och i någon, jag vet inte, någon slags tunn, lätt, kan nästan vara morgonrock skulle man kunna tänka sig. Rosens själ heter den alltså. Tavlan av Waterhouse, en engelsk konstnär, början på 1900-talet. Mycket vacker.
Och vad är då rosens själ här i Waterhouse-målning? Eller i rosen överlag? Det får vi återkomma till vad Håkan Kjellin svarar på det. Men nu om själva boktiteln. Varifrån fick han den? Rosens knopp är nektargalens hjärta.
Jo, den har jag stulit från en mycket känd islamolog, Anne-Marie Schimmel, en österrikiska som dog för några år sedan. Säkert en av världens mest auktoritativa kännare av islamisk kultur. Hon har skrivit väldigt många böcker om till exempel litteraturen. Och där hittade jag i någon artikel, citerar hon en persisk poet, som den persiska poeten säger, rosens knopp är nektergalens hjärta. Och jag tyckte det var så fantastiskt läckert. Ros och nektergal, det är ju, för den persiska kulturen så är ju det två saker som är ständigt förknippade med varandra. De rimmar ju på varandra dessutom. Roset är gull och nektergal bulbul. Så det var ju givet.
En som i likhet med Håkan Kjellin har skrivit en bok om rosor, en lite mindre bok, är Märta Westerback, bosatt i Sandnes i Borgå. Under besöket hos henne hade vi ännu den mörka årstiden.
Nu är vi i vår vinterträdgård. Kanske det hörs att det regnar på tak. Fint ljud. Här har vi ju inte rosor, men där utanför, där har vi vår största ros, en rabatt. Vi kan gå ner för den här trappan.
Ja. Och din ingång till rosor, Märta Westerback, hur var den?
Ja, jag blev medlem i Borgå trädgårdsförening 2010. Och då måste jag ärligen säga att jag visste just ingenting om rosor. Helt plötsligt så befann jag mig då tillsammans med några andra medlemmar och skötte om rosorna vid sjukhuset i Borgå. För där finns ett litet rosarium. Där är nog 42-43 kanske. Och där gick jag tillsammans med andra då 2010 och några år till och rensade ogräs och klippte bort torra kvistar och inte visste jag något mer. Och det så fick jag för mig, och det var 2015, att nej, men det måste ju dokumenteras det här. Det fyller 20 år 2017, och det finns lite spretiga anteckningar här och där. Och så då började jag med att fotografera alla rosenbuskar. En regnig kväll, då en skötselkväll i juli. Och sen satt jag in dem i ett dokument. Och så började jag läsa och söka på nätet, och så var jag fast. Enkelt.
Så börjar rosenintresset för Märta Westerback. Vi får snart höra mera om hennes bok, men nu till Håkan Kjellins nära på 300-sidiga epos Rosens knopp är nektergalens hjärta.
Mm.
var har vi det allra första omnämnandet eller avbildandet av rosen?
Ja, det allra äldsta bilden som finns bevarad anses vara från Knossos på Kreta. Så det är en blå fågel, fantasifull skapelse och blåa kvistar. Och till vänster så ser man en blomma som antagligen är en ros, som man får döma av bladen som finns bevarad också. Och den har 5 kronblad och den är röd. Så att det är nog den äldsta avbildningen som finns.
Och det är alltså 1500 före Kristus.
Ja, just det. Så är det. Och det är möjligt att det finns kinesiska som är äldre, men inte så säkert. Och sen avbildningar av rosen ser man väl egentligen inte förrän, det finns ju inte så mycket bevarat av grekiska, men romersk konst så finns det ju. Framförallt kanske i fresker från räddats från Pompeji. Det finns till exempel ett hus som kallas Casa del Bracciale d'Oro. Någonting med guldhemmet. Där är det en tät trädgård och så är det ett par fyllda röda rosor. Och en liten fågel. Jag skulle gärna tro att det är en näktergal. Och att frågan är, har romarna kommit på samma idé som perserna av att koppla ihop ros och näktergal? Eller har de fått det från Persien? Inte alls otroligt. Det fanns ju handelsvägar. Och sen finns det andra mosaiker från det som kallas Villa Livia i Rom, som också har rätt mycket rosor.
Vad var rosorna då för romarna?
Ja, det äldsta omnämnandet som finns bevarat är från en lerskärva från Peloponnesos, som bara säger att rosenolja till salva. Så att om det är en beställning eller vad det är för någonting. Och sen nämner Herodotos på 400-talet före Kristus, historieskrivaren, om några som kom till en trädgård som kung Minas hade anlagt. Och där såg de en ros som var fylld och som doftade mer än någon annan ros. Och sedan på 300-talet före Kristus så är det en grek som heter Theophrastus, den första botanikern, som skriver ganska mycket om dofter överhuvudtaget och då rosen. Och då framgår det att det var ju väldigt använd helt enkelt. Det är inte så att man kunde destillera rosenolja, för det kunde man inte förrän på 1500-talet. Men man blandade rosenblad med olja, olivolja, sesamolja.
Och samme Theophrastus, den första botanikern, han skrev i sin bok om rosen också att den har medicinska egenskaper, som till exempel att den mald roten av en viss ros var ett utmärkt medel mot rabies. Medan romaren Celsus ungefär första århundradet efter Kristus skrev om rosenmediciner som skulle bota allt från huvudvärk, katarrer, flytningar, tandlossning, gonorré och...
Det mest originella bruket var ju ändå att han säger att ja, ofruktsamma kvinnor, så tar man lejonfett och mjukar upp med rosenolja. Vad faro fick man tag på lejonfett?
Och var la man det sedan?
Ja, precis. Ja, det är tankens svindlar. Men jag tänker mig möjligtvis gladiatorspel där de hade slogs mot vilda djur, så kanske de tog hand om. Man kan ju förstå det symboliskt ändå. Lejonet som det starkaste, manliga och så vidare. Och är man ofruktsam så vill man ju ha någonting så riktigt manligt starkt.
Men... Eller kvinnligt starkt. Men människans användning av rosen kunde faktiskt också helt och hållet gå över styr. Håkan Kjellin berättar om de tidiga rosenfanatikerna.
Romarna blev fullständigt galna i rosor. Och det blev mer och mer besinningslöst. Alltså så kejsar Nero som lade ner otroliga summor på det här. Och Kleopatra när hon gifte sig med Antonius. Finns också uppgifter om att hon fyllde ett rum. Eller det fyllde, men ett tjockt, tjockt lager med rosenblad bara. Men mest känd är väl kanske kejsar Heliogabalus, som var en ung kejsare som han levde inte många år heller. Han sägs ha släppt ner över gästerna vid ett middagsgippo från taket rosenblad i sån mängd att flera kvävdes utav dem. Och det finns en väldigt känd tavla som är mycket sen från 1900-talet av en som heter Alma Tadema, en engelsk konstnär. som är naturligtvis helt lögnaktig. Så där gick det inte till. Men ändå, det är så har legenden varit. Det är, de ligger till bords där på olika behagfulla ställningar. Sen så är det myckenhet Rosenblad som faller ner.
De bara fortsätter att ligga där.
Ja, ja, visst. Jag vet inte om någon ser ut att ha kvävts där. Men... Nej, men så är det. Och det finns en annan historia om någon liten tyrann på Sicilien som heter Dionysios. Han erörade någon stad på Sicilien och då lät han föra dit alla unga flickor i stan. De fick klä av sig nakna och så fylldes golvet på ett rum med rosenblad och salvia, tror jag det var. Så står det i berättelsen om det står. Och där rullade de runt och förlustades på alla upptänkliga sätt. Men han fick ett eländigt öde. Han dödades av upprorsmän och hans fru och dotter blev avrättade. Eller de tvingades att vara prostituerade först och sen avrättade. Så det var ju inte något roligt öde för Dionysios. Nej, och sen så fanns ju såna här oerhört rosenkänsliga typer som Smindirides från Sybaris som blev så oerhört trött när han såg andra arbeta. Det tycker jag är en rolig figur. Han vaknade en morgon och var alldeles blåslagen eller blåmärken över hela kroppen. För på hans rosenbädd så hade ett kronblad vikt sig. Så det är som prinsessan på ärten. Va? Och det är en känd historia från antiken. Alltså.
Så på sätt och vis är det kanske inte så svårt att förstå att det sedan i och med kristendomen kommer en motreaktion. Också om kristendomens användning av rosor i bildsymboliken många gånger är våldsam även den. Men så här Håkan Kjellin.
Ja, alltså det är ju så oerhört egendomligt att rosen som ju var Venus blomma förknippades med till slut vällust och sedeslöshet och lidelighet och allt möjligt. Och de här romerska kejsarna som la ner miljoner bokstavligen på fest med rosor. Så att de första kyrkofäderna på 200-talet, 300-talet, de fördömde rosen. De sa, det är förskräckligt att smycka sig med rosor, vad är det för larv? Och smycka gravar med rosor, vad är det för fördärvligt? Därför att de är döda, då har de ingen glädje utav det. Ja. Men så dröjde det inte så förfärligt många hundra år. 6, 7, 800-talet, då började man förknippa med Jungfru Maria. Och det var väl Bernard och Clairvaux som skrev ner att den vita rosen för hennes oskuldsfullhet och den röda rosen för hennes människokärlek, medmänsklighet. Så hon avbildas väldigt mycket med rosor. Ofta sitter hon i en rosengård som är en inhägnad kan man säga. Och så var ju trädgårdarna på medeltiden, alltså kallas för hortus conclusus. Slutna trädgården. Man kan tänka på klosterträdgårdar till exempel. De var ju slutna också. Och var tagglös. Marias ros är tagglös för hon är utan synd. Taggarna kom med Evas fall från paradiset. Så i paradiset är alla rosor tagglösa. Och efter syndafallet så blev de taggiga. Intressant nog så finns det också i persisk gammal mytologi. Precis samma sak. Märkligt nog.
Och Jesus kopplas också samman med rosen.
Ja, det gör han. Och det är naturligtvis blodet från hans sår där han hänger på korset, framförallt det. Och det finns flera dikter där det är om blodet som forsar och det blir rosor och sådär. Och den som jag tycker är som intressantast, det är nog den historien som säger att korset snickrades ihop av trä från livets träd, eller kunskapens träd i paradiset. Och när han spikas fast där och de sticker honom i sidan och blodet rinner, då får träet liv och det växer ut rosor på det här döda träet.
Och på tal om rosens staggar, en av många rosenlegender som är smått pikant tycker jag, det är den som handlar om när den fallna ängeln, alltså djävulen, ville klättra tillbaka upp till himlen.
Då klättrar han på en ros och använder taggarna som stegpinnar. Men då såg Herren detta och böjde ner rosens grenar och böjde ner taggarna så djävulen halkade av. Sen dess har rosorna krökta, böjda grenar. Tänk på nyponrosor, så är de ju krökta. Taggarna är för det mesta krökta. Så vet du varför.
Men med taggar eller utan taggar. Så här beskriver Märta Westerback sitt engagemang inför rosorna i rosariet utanför Borgå sjukhus.
Jag tycker att det börjar så roligt för att det var redan på hösten 2015 så var det en som då har varit med och skött om de här rosorna nästan hela tiden. Så han stod med huvudet inne i en buske och så tittade han på mig och så sa han: "Hör du, tycker du inte att vi borde göra en kalender?" Jo, sa jag, en roskalender. Och då till 2017, nå inte var det nu riktigt så jag menar, sa han, men det låter ju nog bra. Och så blev det då att vi 2017, när vi firade 20-årsjubileet, så då gjorde vi först en veckalender med bilder av rosor. Och sen efter det då, när jag hade samlat ihop då en hel del uppgifter om de här rosorna och jag tänkte att det skulle bli ett så här lite duplicerat häfte åt sådana som sköter om rosorna, att de vet någonting om den. Men så var det min man som höll på, men när du har samlat ihop så det mycket så gör en bok då. Det blev en tvåspråkig bok, en liten bok, och den utkom då officiellt samma dag, 13 maj 2017, som vi då firade en fest, för då var det prick och precis 20 år på dagen som där rosariet invigdes.
Så återigen alltså, rosor och fest. Men jag talar här i början om hur människan har lyckats skapa konflikt också i sammanhang med någonting så väl i grunden fredligt som rosor. Det är inte bara våldsamma berättelser om blod ur Jesus sida som förvandlas till rosor. Håkan Gelin återger i sin rosenbok också berättelsen i romanen om rosen, en av de mest lästa romanerna på medeltiden.
Den berättar om en ung man i texten kallad älskaren Lamant. Han berättar om en dröm han hade. Så började: "Jag drömde följande, att han ute och går en vacker vårdag, försommardag, kommer till en trädgård där det dansas och folk har roligt och trevligt, och då släpps han in i den där trädgården och vandrar omkring där, och så ser han en ros, en rosenknopp som han blir alldeles hopplös förälskad i. Och så försöker han nå fram till den, men det är så hinder i vägen och folk hejdar hans väg, både tistlar och ogräs och personer. Och det är en allegori, så att det finns sånt som hjälpsamheten, vänligheten, avunden etc. som personer. Och det hela handlar om hur han försöker nå fram till den där. Nu är det att den är skriven av två olika personer. Och den första, Guillaume de Lohis, han är mer så här hövisk i sitt sätt att tala om kärlek. Men den andra, Jean de Main, han är mer jordisk och grövre. Och där blir det till slut symboliken så löjligt tydlig, så att det står att han, den älskaren, ska med, han måste tränga in mellan två pelare och ta sig igenom något föring med sin stav innan han kommer fram till rosenknoppen. Och det finns illustrationer som visar det där väldigt tydligt. Och så den, ja, pornografiska man ju inte säga, men symboliken är löjligt tydlig.
Och det här var då
runt 1400 sådär. Och den väckte, det blev ett litterärt gräl om den här senare delen av romanen och rosen. Och en av de första feministerna i Europa, Christine de Pizan, hon blev mycket upprörd och så skrev hon om det. Och då var det några viktiga män i staten, en hertig av Orléans, vill jag minnas, som samlade en grupp till rosens dag. Och det var på Sankt Valentins dag, lust nu. Och de hade en ed Så de svor att vi som håller på rosen, vi vill försvara kvinnan i alla lägen. Så att rosen blev en symbol då tvärt emot Saint-Domans. Alltså där, det var inte könet utan det var andligheten istället.
Om vi tänker på rosen i litteraturen under senare tid och modernare tid.
Ja, för att ta ett svenska exempel så Lars Vivallius på 1600-talet. Alltså svensk sommar har aldrig beskrivits så bra som av Vivallius tycker jag.
Som en ros i en grön dal står in mot skogslundens val. Vid en bäck, kall, djup och strid. Prålar skön om morgontid. När som solen skön uppgår och en dag i gräset står. Men för en som kvällen blå faller in och var vill gå dit han ro och vila får. Och solen i skogen går ligger hon vissnad och blek, mister lukt och fägringslek, trampas ner och skämmes bort. Alltså är vår livstid kort. Idag ung, skön, karsk och rik. Morgon död och kolnat lik.
En ros som blommar vackert och sedan falnar och förgår, så förgår livet också. Stagnelius har samma sak, att rosen vissnar och falnar. Visserligen så blommar hon igen nästa år, men är det samma ros? Och Runeberg har också om rosen förstås i samband med idyllepigram, kärleksdikterna där.
Flickan kom ifrån sin älsklingsmöte, kom med röda händer. Modern sade, varav rådna dina händer, flicka? Flickan sade, jag har plockat rosor och på törnen stungit mina händer. Åter kom hon från sin älsklingsmöte, kom med bleka kinder. Modern sade, varav blekna dina kinder, flicka? Flickan sade, reden graf, o moder, göm mig där och ställ ett kors däröver och på korset rista som jag säger. En gång kom hon hem med röda händer, tydlig rådnat mellan älskans händer. En gång kom hon hem med röda läppar, tydlig rådnat under älskans läppar. Senast kom hon hem med bleka kinder, tydlig bleknat genom älskans otro.
Strindberg skriver, Strindberg är en av de, nästan den enda jag stött på som kan beskriva en ros utan att bli symbolisk för övrigt. I en novell som utspelas i Paris så beskriver han i novellen Återfall som finns i samlingen Utopier i verkligheten från 1885, så gör han en fantastisk skildring av en rosorna i en handelsträdgård. Där det står till exempel att
Marechal Nil med sina väldiga gula huvuden i vilkas botten ännu låg ett svagt orange-rött skimmer som efter en solnedgång bildade bakersta ledet. Därefter Gloire de Dijons små täta bollar, gula som rått silke, med en ton av madeiravin och en doft som av en sång. Så den prisbelönta Madame Rites elfenbens vita små korgar liknande rosenkålens huvuden. Och därefter damanché-rosornas sammetspurpurfärgade, Jules Margotins körsbärsfärgade, noisetternas svartröda som venöst blod. En praktfull, skrällande samling som gav mörka tankar och såg ut som om de druckit livet ur ett slagfälts klibbiga matjord.
Pampigt. Men det är sällsynt. Alltså det för mesta är det bara är det symbolik i litteraturen. Så att det är ju kärleksdikter framförallt. Så finns det de här som de försöker övertyga den älskare om att ge efter, som Ronsard, hans mest berömda sonett, väl, när du gammal och grå sitter framför brasan, tänk då på den tiden då jag besjöng dig. Och så slutar det med därför.
Lev nu, om du tror mig. Vänta inte på morgondagen. Plocka idag livets rosor.
Så att det var ett sätt att övertyga flickorna att ge efter för mannens lustar helt enkelt. Och det där kom ju att bli stående tema genom alla århundraden. Och ett par av de gamla tyska vagantsångarna, där finns det ju en del. En som är väldigt enkel som heter Stetit Poella. En flicka stod i sin rosenröda klänning. När hon rörde på sig så prasslade klänningen, någonting sånt där. Men den är så väldigt enkel. Och det är det som är, de är så överlastade, många av de här. Ungefär som moderna rosor är konstlade, kan jag tycka ibland.
Ja, så vad har du själv för favoritrosor?
Jag är lite rätt svag för de som enkla rosorna.
Alltså, det som fascinerar mig just med de här gamla rosorna är just att de är så gamla. Och att jag har ju förr då i min lilla naiva hjärna, eller vad man nu ska säga, så har jag trott att ursprungligen så fanns det då sådana enkla rosor med 5 kronblad. Och sen hade de då förädlats först någon gång närmare vår tid till att bli sådana här centifolier och sådana där 100-bladsrosor och så. Men det är ju totalt fel. Som en som heter Maxima. Och den ser ju ut som, ja, det enda som jag kunde säga förr, att den ser ju ut nästan som en studentros. Och så är den så gammal så ingen vet hur gammal den är. Jaha. Och sen det som också fascinerar mig var den här otroliga rosboomen i början på 1800-talet i Frankrike. Med kejsarinnan Josefin och så vidare. Och en del rosor har ju mycket roliga namn. Som det finns en ros som är nästan min favorit som heter Rose de Rest. Och den doftar och den kan blomma 2 gånger. Då man klipper bort rosorna när de ungefär nästan har blommat ut. Så ger den en blomning till.
Jag tyckte det var så roligt med namnen på rosorna. Så att jag köpte rosor ibland bara för namnet. Till exempel en mörkt, mörkt svart vinbärssyltfärgad mossros som heter Nuit de Young. Och det är alltså förromantiken Edward Youngs Night Thoughts. Natttankar som har gett namn åt den där rosen. Men en mutation av apotekarrosen som är rätt tidig, man vet inte, 1400-talet kanske. Rosamundi kallas den, eller polkagrisrosen, som randar i rött och vitt. Men det finns ju moderna sådana här gammaldagsrosor också. I Finland finns ju väldigt många som sysslar med rosor. Pirja Rautio, hon gör väldigt många nya rosor.
Var finns hon?
Simula hette det, tror jag. En bit norr om Helsingfors. Hon är väldigt känd. Pirjo Rautio.
Pirjo och Ilmari Rautios 2 hektar stora privata Simolan Rosario visar sig ligga vackert uppe på en kulle i Klövskog i Nurmijärvi, cirka 20 kilometer nordväst om Helsingfors. Pirjo och Ilmari överraskar mig genom att föra in mig i en soldränkt ateljé där det blir klart att det inte bara är Pirjo som är besatt av rosor. Hennes man, konstnären Ilmari Rautio, har målat rosentavla efter rosentavla.
Eli niin loistava valo, että on pakko näyttää tämä paikka nyt.
Maalaan aina ulkona ja usein ruusutarhassa. Tuossa on vaikka sitten marttaruusu. Ja vaikkei ne ehkä ole biologisesti niin kuin todenmukaisia, niin ne on mun silmille todenmukaisia. Eli ne on aina aiheen edessä maalattuja.
Lähimpänä Ilmari maalaa 5 metriä portaista puutarhakäytävää siinä. Ja mä oon todella ilahtunut, että Ilmari maalaa yhä useammin nimenomaan tässä ruusutarhassa tai puutarhassa. Että aiheita riittää. Ja eri vuoden aikoina ne on aina uusia aiheita eri valossa, eri tilanteissa. Täällä on aina 100 metriä, siis tuolla alhaalla näkyy tontin raja.
Och ute står rosenplantorna i oändliga rader. Så långa att ögat inte ser slutet på dem.
Sitten on minun omia ruusuja. Eli näet, että tuonne alas saakka menee penkit. Erilaisia ruusuja.
Här är så stora områden att jag förstår inte riktigt hur du hinner sköta om allt här.
Niinpä, en ehdikään. Ja sitä varten me ei esimerkiksi viime kesänä pidetty avoimia ovia. Koska ihmiset kun tulee, niin ne voi katsoa, että mitä tässä on nokkosia, tässä on heiniä. Ja minä katson ruusuja ja siinä on pieni ero. Ja tällaisella alueella ei ole mahdollista saada kaikkea pois. Nyt sitten yritän suhteuttaa siihen jotenkin, että teen sen verran kuin huvittaa. Ja mä voisin käyttää tietysti perkaamiseen kaiken ajan, mutta sitten mä istutan uusia ja tämmöistä hulluutta.
Men vad händer med rosorna? Alltså varför vill du ha så här stort?
Kun tämä on oikeastaan sellainen näytepuutarha, kun olen halunnut kokeilla, niin se liittyy siihen, että kun olen kokeillut näitä ruusuja ja huomannut, että jossakin tietyssä ruusuryhmässä on kestäviä ruusuja, kauniita ruusuja, niin sitten olen halunnut hankkia lisää siitä ryhmästä. Ja sillä tavalla tulee sitten paljon näitä ruusuja. Kaikkein kestävimpiä on monet villiruusut ja pimpinellaruusut, tarhakurtturuusut ja erityisesti olen...
Pirjo, som också har skrivit böcker om rosor. Hon önskar att gäster på rosariet inte skulle se alla de ogräs hon inte hinner ta bort. Själv koncentrerar hon sig på rosorna. Och det är att ta fram extra hållbara, vackra sorter. Såsom många vildrosor, pimpinellrosor, rosa rugosa och Pirjos favorit, gallikarosen.
Det är näitä parhaimpia historiallisia ruusuja minun mielestäni.
Ja, det är ju intressant hur rosen har kommit att bli så, alltså det är lika populärt som på romarnas tid, nästan. Det var allra mest kanske i slutet på 1800-talet med såna här extravaganser. Den här dollarmiljonären Vanderbilt hade någon fest där det var, jag vet inte hur många, tiotusentals rosor. Och det var inga som enkla rosor, utan den här Strindberg, Marechal Neil, som är en kallad T-ros. Stora, gula, praktfulla blommor. Det var sådana. Jag menar, det är ju inga dussinrosor. Men sen är det medelklassens framväxt. Borgerskapets framväxt på 1800-talet. En grupp som har råd och ska köpa lite lyx som inte är allt för dyr. Så är det, tror jag.
Ja, och på 1800-talet så var det så att importen av rosor från Kina, så den förändrar själva rosens utveckling också. Eller hur var det?
Ja, just det. Man brukar tala om de 4 avelsrosorna. Det är 4 olika rosensorter som man köpte av kinesiska handelsträdgårdar i Kina. Och de hade ju den egenskapen att de blommade om. Och sen hade de en lite annan färgskala. Alltså de gamla europeiska rosorna, de var röda åt blåa hållet till. Så det finns sådana som lila färgade nästan. Mörkpurpur. Medan de här kinesiska, där fanns det också där röda går åt gult och orange åt det hållet. Och det gav upphov till först så kallade remontantrosorna på 1800-talet som var ohyggligt populära. Och sen lyckades man ytterligare förädla dem till så kallat för T-hybrider. Och sen har det gått vidare polyanta. Så att det är de här fyra kinesiska avelsrosorna som framförallt de som gav upphov till moderna rosor.
Och var finns då rosens själ i allt det här? Vad säger Håkan Kjellin? Jo, så här svarar han utgående från Waterhouse-målning, vars kopia alltså bryder pärmen på hans bok, och som har som motiv den rödhåriga granna kvinnan doftande på en ros in till en stenmur.
Rosens själ heter den alltså. Den säger rätt mycket om rosens själ, tycker jag. Som kanske är doften.
Doften, ja. Den som redan Herodotos och Theophrastos skrev en hel del om. Och som en nutida expert, Misha Billing, i sin bok Rosens doft karakteriserar högst olika beroende på vilken ros hon talar om. Så här upplever hon doften hos följande tre rosor. Trier, en nästan giftig doft av mysk, bittermandel, marsipan. Winchester Cathedral, med mörka kryddor, svavel, bark och talbar. Hybrida, som en kvällsbris som doftar av sommarens blommor. För dig, när du nu har gjort denna kulturhistoriska vandring då genom århundradena, vad har blivit riktigt extra kvar i dig?
Ja, men jag tycker överhuvudtaget det är fascinerande att tänka sig att denna blomma kan ha gett upphov till så oerhört mycket i form av konst och litteratur. Det är helt fantastiskt, tycker jag. Jag har ett ställe i Roslagen när jag gick en liten grusväg och det växte nyponbuskar. De blommade för fullt just då. Och se den här mångfalden. Alltså då, en nyponros är inte bara en nyponros, utan det finns ju så många olika sorter. Det är det som är det fantastiska med rosen, att den kan ta så många olika skepnader. Och det där, det tycker jag är det stora med den. Det som gör att jag inte tröttnar på den. När jag tar frön från ett nypon och sår, så vet jag aldrig vad det blir. Därför varje sån platta blir unik, helt enkelt. Det är som två människor som får barn. Barnen blir ju olika. Det är det fantastiska. Mångfalden.
Och du får leva i spänning.
Och jag får leva i spänning, ja. Just så.
Det här var dokumenterat. Blod och passion. Var finns rosens själ? Det tillsammans med Håkan Kjellin, som har skrivit boken Rosens knopp är nektargalens hjärta. Och som Märta Westerback från Sannes i Borgo har publicerat en bok om rosorna i rosariet in vid Borgo sjukhus. Medan Pirjo och Ilmari Rautio, som både publicerat och målat, här gav oss en glimt av sitt fantastiska rosarium i Klövskog i Nurmijärvi. Med uppläsning medverkade Pia-Maria Lehtola och Stefan Brunnov. För ljudarbetet stod Johan Hellman. Producent var Staffan von Martens. Redaktör var jag, Mi Vegelius.